There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det finns många fördelar med investmentbolag förutom att de bara har gått bättre som grupp än både Stockholmsbörsen och en global indexfond. Bland annat så finns det vissa förutsättningar för att de faktiskt ska kunna prestera ett väldigt bra resultat i ens portfölj över tid.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 214 som är en fortsättning på vår serie här att investera i investmentbolag. Som går igenom lite så här för- och nackdelar.
Så detta är del två?
Detta är del två, ja.
Men man kan man lyssna på dem fristående. Utan att ha lyssnat? Ja, precis, fristående.
Ja, men det kan man absolut. Så förra avsnittet, då, 213, det var ju mer liksom en introduktion, en historik. Liksom,
vi tog upp lite av de stora svenska investmentbolagen, ja, vilka de är.
Investor, Industrivärden, ja.
Och hur de skiljer sig från fonder.
Ja, och hur de liksom startade. Mm. Liksom så här, hur många har en bakgrund ända till liksom industrialiseringen i Sverige på 1800-talet.
Det är ändå rätt coolt.
Ja,
ja, det är spännande historia.
Ja, så att det där var liksom lite allmänt intro. Idag så kommer det handla om fördelar och nackdelar. Och framförallt så kommer det handla om några nyckeltal, framförallt substansvärde eller substanspremie, substansrabatt.
Och det är viktigt att veta.
Det är väldigt viktigt eftersom jag misstänker att en stor del av den historiska utvecklingen och kanske framtida baseras just på de här två nyckeltalen. Och sen nästa vecka så är tanken att titta mer i det där som jag, motsatsen till det jag hatar hos i andra avsnitt. Och okay. Det är ofta så får man alltid så här, i Aftonbladet eller liknande, så får man så här, detta är fonderna du skulle ägt. Så att man tittar alltid tillbaka och jag är så här, men det har jag ingen glädje av. Utan det intressanta är så här, är det en bra strategi att investera i investmentbolag framgent?
Mm.
Så att det är väl det vi kommer titta på nästa vecka, lite simuleringar, lite prata om det där. För att investmentbolag är ju på sätt och vis en ganska stor avvikelse från, liksom, från det forskningsbaserade som vi pratar om. För att det är svårt att, liksom, historiskt sett har investmentbolag gått bättre än till exempel Stockholmsbörsen eller den amerikanska börsen. I princip oavsett om man tittar på 25 år, 10 år, på 5 år, etc. Så att det...
Men du, kan vi inte bara säga snabbt vad ett investmentbolag egentligen är? För okay. Det kan vara så att man...
att man lyssnar på detta och inte har lyssnat på affär.
Nej, och jag, inte är insatt i investmentbolag. Jag har inte varit det.
Ja, nej, men ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé egentligen är att äga andra bolag och många gånger även utveckla andra bolag. Mm. Och sen just det, sen finns det ju liksom det som är lite speciellt med investmentbolag är att många har en väldigt lång tidshorisont. Att man äger samma bolag, till exempel Investor har ju ägt samma bolag i snart 100 år. De har ägt liksom till exempel Atlas Copco, SCB.
Ja, och men när du säger att de äger andra bolag, för då har jag liksom förvirrat mig kring detta, då kan det vara att de äger
andelar,
aktier i andra bolag.
Exakt.
Eller att de äger
hela bolaget.
Hela bolaget.
Ja, och där är det väldigt olika. Och det var ju där som vi egentligen i förra avsnittet dök ner i skillnader och likheter med en fond.
Mm.
Men i korthet så kan man säga så att en fond måste ha minst 16 bolag. De är egentligen inte så intresserade av långsiktigt ägande utan de vill tjäna pengar. Medan för ett investmentbolag vill man också tjäna pengar. Men det kan vara två bolag och det kan vara stora viktningar. Till exempel att 40% av Kinnevik under en lång period, till och med kanske 60% bestod av Zalando till exempel.
Ja.
Så att det var liksom så här ganska tydliga liksom skillnader. Men man har liksom historiskt sett, varför vi pratar om detta ens är för att man historiskt sett har fått väldigt, väldigt bra betalt av att äga investmentbolag. Och det är liksom en populär strategi, alltså redan för, jag tror för mer än 10 år sedan kom Tobias Schildfart med boken Vägen till din första miljon.
Mm.
Där en av hans huvudpoänger var att investera i investmentbolag. Jag följde hans råd, det gick så där. Så det kommer vi också prata om kanske mer i nästa avsnitt.
Ja, men det kan ju också vara
att otur. Att jag är lite dum i huvudet.
Nej.
Jo, men det kommer,
ja, vi kan prata om det, varför det gick så där för dig.
Ja, vi har ju en fantastisk tråd i forumet som heter Lossborn. Dela med dig av dina förluster eller dina sådana. Jag har publicerat några där om just investmentbolag.
Mm.
Men med det sagt, det är liksom vid sidan av våra modellportföljer och vårt lysersparande så har vi haft en portfölj med investmentbolag i många år. Att det var till och med det första bolaget. Jag tror att den första aktien jag köpte faktiskt 96 var faktiskt Investor.
Mm.
Så att det
på tips från...
På tips från min flickväns pappa då.
Ja. Men du, jag skulle bara säga, när du säger att man har fått bra betalt, då är det en bra avkastning.
Ja, men jag tror att vi...
Jag tror förra,
jag hatar ju sådana, om du hade investerat X kronor i 1900...
Ja, fast vi behöver göra så, det nu kanske.
Ja, men, ja, men om man, jag tror vi hade en graf i förra avsnittet där var så här, hade man börjat med 100 kronor runt 95-96 så långt jag har kunnat spåra det här investmentbolagindexet. Och index är ju så som vi har pratat i tidigare avsnitt, en samling... bolag, i detta fallet då 12 eller 16 investmentbolag. Och så tror jag att då Stockholmsbörsen, om du hade investerat 100 kronor så gav det 1800 kronor på de här 25 åren, alltså 18 gånger pengarna.
Yeah.
Medan 100 kronor i investmentbolagindexet hade gett nästan 3500 kronor, så dubbelt så bra.
Mm.
Ja, och sen så liksom 2018 så kom Marcus Fridells bok Bygg en egen förmögenhet, investera i investmentbolag.
Ja.
Så att vi använder, idag använder vi en del, hel del av Marcus bok, för han har liksom strukturerat det bra med investmentbolag. Läsvärd bok, men jag tycker att han missar några viktiga delar och sen håller jag väl kanske inte riktigt med om allting. Och sen är det framförallt viktigt att det som vi har till exempel en på forumet, Jonathan S., jag brukar alltid prata om så här, ja men Jan, att investera på ett specifikt sätt är en metod, men ibland så förändras förutsättningarna.
Att du kan ha en jättebra snickare som är grym på att snickra, slå in spik med hammare. Men om du ändrar förutsättningarna, att sätta den snickaren på liksom en 3 meter hög stege, sätt ögonbindel och så låter honom slå in en spik. Ja, då har förutsättningarna väsentligt förändrats, trots att han är grym på att spika spik. Och det är väl liksom det som jag upplever kanske att vi behöver prata om, kanske framförallt i nästa del. Är förutsättningarna samma idag som när de här böckerna skrevs? Ja. För jag upplever till exempel, utan att gå i händelserna i förväg, så upplever jag till exempel att investmentbolag är det som amerikaner hade väl sagt att detta är en crowded trade.
Mm.
Alltså att det är många inne i denna traden, och det brukar väl sällan
vara... många inne i traden? Är det många som
när det skrivs böcker om det har varit en sanning, så här, köp investmentbolag, det är bra, etc. Då, liksom så här, och eftersom alternativet är så som vi alltid pratar om, investera i index så får du marknadens genomsnittliga avkastning, och det är det bästa de flesta kan göra, det är det som har mest stöd i forskningen.
Mm.
Om man avviker från att investera i index, så säger forskningen så här, då tar du en risk som du inte får betalt för. Du tar en högre risk eller lägre, men du får i alla fall inte betalt för den risken. Och det är inte samma sak som att du inte kan få en högre avkastning, utan tvärtom, för att få en högre avkastning så måste du avvika från index. Men för att få en högre avkastning så riskerar du även en lägre avkastning.
Ja.
Alltså att mängden... potentiella slutresultat eller mängden potentiella utfall ökar.
Mm.
Och då tänker jag att om man ändå ska investera liksom utanför index med ambition att slå index, vilket är det vi de facto pratar om här, att få en bättre avkastning än vad en indexfond gör i allmänhet, då behöver man egentligen göra något annorlunda mot de flesta andra. Du kommer liksom inte hitta en överavkastning på samma ställe där alla andra är. Liksom.
Nej, i the crowded trade.
Ja, i liksom det. Vi kommer att prata, jag har hittat en jättefin bok som vi faktiskt fick av Emil Ahlberg när han hade varit här.
Plusfonder,
när han pratade om indexfonder.
Mm.
Så vi fick en jättefin bok som heter The Most Important Thing, som är skriven av Howard Marks, som jag brukar referera till ibland. Det är han som brukar säga så, du kan inte utvärdera utfallet av ett beslut baserat på resultatet när det är liksom, för där är faktorer du inte har kontroll på. Och sen pratade vi om det på ett fika tillsammans avsnitt, och då var André Granström var så här, Jan, det är den bästa boken, liksom läs den, gör ett avsnitt på den. Så,
kommer vi göra det?
Så nu kommer vi göra det. Och jag har inte kommit så långt i det, men det som jag älskar än så länge är att han kombinerar just det här liksom teserna om indexfonder med hur slår man det, medan de flesta andra är så här, nej, forskningen har fel, bla bla bla, eller så är liksom det fundamentalistiskt åt andra hållet, nej, men indexfonder is the shit, alla som håller på och försöker slå index.
Du menar att han är mer balanserad?
Ja, men han är mer balanserad, och framförallt så pratar han om vad som krävs. Och hittills, jag ska inte återge hela boken, men han pratar om så här first level thinking och second level thinking. Alltså så här, att man måste tänka bortom det alla andra tänker. Det man ofta ser på nyheterna, det är så här, ja, nu är corona över, därför kommer börsen gå upp. Alltså det är så first level thinking. Men så tänker de flesta, då är han på så här, hur man behöver tänka så här, nu tror alla att corona är över och att därför kommer börsen gå upp. Och då ska man tänka, okej, så vem har fel i detta resonemanget? Eller vilka liksom eller vad kommer hända i andra eller tredje steget på det här? Liksom att man ligger för, och det är mycket, mycket mer mentalt påfrestande att tänka så.
Ja, men när man väl börjar tänka så, så måste ju det ändå vara så att man kan öva upp det. Alltså det är ju ganska så intellektuellt stimulerande, och särskilt om man kan prata med någon om det. Vi borde nästan ha det på forumet. Så.
Ja, men det kommer ett avsnitt om det. Så vi hoppar tillbaka här.
Ja, det gör vi.
Och sen del 4 efter då nästa vecka, där vi pratar om, är detta fortfarande en bra strategi? Så tänkte jag att vi skulle ha frågor och svar. Kanske även en intervju, kanske med Emil eller någon annan från investmentbolagsvärlden. Så eftersom han dessutom har jobbat på Investor med private equity. Och sen på forumet, också en länk här i anslutning till avsnittet, har vi en lista på svenska och utländska investmentbolag, på fonder man kan investera i, nyckeltal etc. Så att detta är liksom, vi fortsätter på vårt tema här.
Gör vi. Mm.
Bra. Lite brasklapp, liksom det villkor, det juridiska. Liksom.
Men är det en brasklapp? Är inte detta bara det juridiska?
Nej, men det är lite en brasklapp. Ja, men brasklappen låter så här, att detta är inte en uppmaning att byta strategi. Att sälja Lysa eller Opti eller indexfonder och köpa investmentbolag. Det är fortfarande avsnitt 99 som handlar om hur du kommer igång med ditt sparande och avsnitt 190 som handlar om fyra hinkerprincip som är basen i vårt sparande, i våra rekommendationer. Det är det som har mest stöd och konsensus i forskningen.
Mm.
Så att detta är liksom detta med investmentbolag är ett komplement eller någonting att använda i lekhinken.
Ja.
Liksom.
Ja, men super.
Sen, sen är det också liksom viktigt så här, vi äger alla de här bolagen vi pratar om i vår portfölj. Vi har ingen anledning att sälja dem eller något, utan vi har dem både direkt och indirekt. Sen, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, så det vi pratar om nu behöver inte vara, bara för att det har varit så historiskt betyder inte att det kommer vara så i framtiden. Och därmed är det inte heller detta liksom någon finansiell rådgivning, utan detta är väl mer liksom en genomgång av en djupdykning i investmentbolag.
Mm. Mm.
Och sen, liksom som vi pratade om förra veckan, där är ju investmentbolag som har gått i konkurs.
Så att man kan, det?
Ja, vi hade ju det där som köptes av Nordea. Jag minns ju inte vad det heter.
Nej, vi kan försöka minnas till senare.
Ja, och medan det är högst osannolikt att en indexfond till exempel skulle förlora hela sitt värde.
Mm.
Så att återigen, det är högre risk, högre, fler potentiella utfall, alltså utfallsmängden är större. Historiskt har det varit bra, men det är ingen garanti för framtiden.
Mm.
Bra. Man kan läsa mer på riketsamhället.se/villkor om man vill veta mer, tänker jag. Bra. Det sista som jag tänkte ge en liten puff för, vi har ju två ställen där man kan hänga med oss.
Mm.
Det ena är i forumet på riketsammans.se/forum eller att man kan ha sån här app, Discourse-appen. Och där är ju jätteroligt, alltså trots att det är sommar så har vi liksom så här över 200 inlägg om dagen, diskussioner, allt från... Igår hade vi en skala, så här, hur rik är du på en skala 1-16 av Morgan Housel som hade så här, okej, från att vara fullt finansiellt beroende till helt ekonomiskt oberoende. Och sen har vi haft diskussion.
Men du hade inte vi någon kompis som sa att, som att han hade en kompis som sa att till några hantverkare eller vad det var, you have to understand, I'm poor rich.
Ja, ja, precis.
Alltså att, jag tänker att den passar in någonstans i den där skalan.
Ja, men precis.
Att man kan vara rik, men man är inte så rik att man kan liksom hålla på med några utsvävningar i renoveringen.
Den, ja, men precis. Det är en kompis som har hus i Marbella för snart 10 miljoner euro. Så skulle ha ett nytt larmsystem. Och så pratar han med hantverkare. Nej, men jag har inte råd med kameror för 1 miljon. Liksom så här, you have to understand, I'm poor rich.
Ja,
Men nej, men så att på forumet så har vi...
Det är mycket bildiskussioner där nu också, väl? Eller?
Ja, vår bil.
Hur är det? För att vår bil, vår V70 har ju... svikit oss lite.
Ja, och den var till och med så inne på verkstad. Kunde de inte laga den på verkstaden så fick den åka till en ny verkstad. Och då har jag tröttnat, särskilt som jag fyller 40 i höst och liksom har lovat mig själv. Förut när jag hamnat i bildiskussionerna så har jag varit så här, jag pausar detta tills jag fyller 40. Och nu är det liksom många diskussioner kring elbilar.
Bilen, bilen har svikit oss och du fyller 40. Det är mycket som talar för då att du ska,
att det ska bli en ny bil. Så att där är hela historien unfiltered. Där är mycket frågor vi har diskuterat. Lysa, vi har diskuterat... Ja, men så här, har man helt enkelt en fråga kring ekonomi så kan man ställa den där och få en jättebra diskussion.
Så det är på forumet det är man kan hänga med oss.
Och sen Patreon är egentligen det som jag brukar puffa mest för. Det är vår community. Där man får liksom exklusivt innehåll. Jag tror vi har över 20 bonusavsnitt som inte har publicerats på bloggen. Ja. Vi har gäster, vi har föreläsningar där till exempel kring olika ämnen, kvantitativa strategier. Vi har pratat om bolån, vi har pratat om bostadsmarknaden. Ja, där svarar jag på alla kommentarer. Jag har ju tyvärr inte möjlighet att svara på alla kommentarer på YouTube och på forumet och överallt.
Mm.
Plus vi har träffar varje onsdag, har vi en fika tillsammans klockan 3 som är så här utan agenda där vi pratar om allt möjligt. Man kan ställa frågor.
Man kan bara lyssna.
Eller bara lyssna med. Och sen är väl tanken att i höst ska vi ha lite träffar så fort corona är över. Så att, om man väljer själv sin engagemangsnivå där. Ja. Vi har även under förra året och i början av året gjort saminvesteringar i bolag som man kanske inte annars kan investera i på egen hand.
Tanken är ju också att man ska liksom få tillbaks
Ja, ja, ja.
Vad är det, $7 kanske i månaden man lägger?
Ja, precis.
Och att man ska kunna få tillbaka det i investeringar man får tips om.
Ja, ja precis. Mm. Historiskt sett har jag även försökt ge ett börstips i månaden, en spekulation. Men nu har det inte varit något på 2-3 månader. För att börsen är klurig, framförallt. Det är lite crowded just nu på framförallt börsintroduktioner. Men då är det bara liksom sitta på händerna. Man behöver liksom inte tjäna in pengarna varje månad. Det går ju bra att man tjänar igen det på årsbasis till exempel. Så patreon.com/riketsammans eller länk i anslutning till avsnittet. Bra! Så här, 18 minuter in i avsnittet så börjar vi.
5 fördelar enligt Fridell nu den här boken du har skrivit här.
Precis. Så att då, så som jag förstod det från Markus bok, då den här investerar i investmentbolag, så det som han tycker är de 5 största fördelarna handlar ju då om
att man kan sprida sina risker.
Ja, det vill säga att diversifiering är den enda gratislunchen, det vi har pratat om tidigare, liksom forskningen, så att the only free lunch is like diversification. Nästa fördel.
Man tar del av substansrabatten.
Ja.
Köp 1 krona för 80 öre. Ja, och då, jag vet inte vad substansrabatt är riktigt.
Nej, men det är det vi ska prata om. Precis. Mm. Jag kan förresten också säga att nu har vi ju, för dig som tittar på YouTube så är det uppenbart att vi har slides. För dig som bara lyssnar, du behöver inte veta att vi har bildspel till det här. Man kan ladda ner det i anslutning till avsnittet, men det går superbra att bara lyssna. Och finns på bloggen också, man går in på riketsammans.se och så söker man då på 214, så får man också fram slidesen och hela transkribering av hela avsnittet. Mm. Så substansrabatt ger tillgång till något som kallas för utdelningsarbitrage. Vi kommer att prata om vad det är, det vill säga att man får mer utdelning än man egentligen har rätt till. Mm. Och sen så är ytterligare en annan fördel att
man tar rygg på proffsen, står det här.
Ja, precis. Att man gör samma sak. Man säger så här, men jag gör samma sak som Warren Buffett eller Wallenberg-familjen.
Mm.
Det vill säga att men jag kan inte detta bättre än Wallenberg-familjen. De har 90 anställda som bara jobbar med det här. Jag tar samma som dem. Liksom. Mm. Och den sista fördelen.
Slipp förvaltningsavgifter.
Ja, att låga avgifter brukar vi tjata om att det är viktigt. Och med investmentbolag så får man ofta låga avgifter. Men det är ingen sanning som är liksom någon naturlag. Vi kommer att prata om det, att vissa investmentbolag är ganska dyra i förvaltning.
Men när du säger låga, eller vad heter, slipp förvaltningsavgifter och att avgifterna är låga, då är det väl
0, men det är lite olika. Jag brukar alltid säga så här, tumregeln är att man aldrig ska betala mer än 0,4% i avgift.
Mm.
Det är väl där liksom ribban går i dagsläget, vilket är 1% lägre än genomsnittet för fonder i Sverige, som ligger på ungefär 1,42, om jag inte minns fel. Och investmentbolag ligger väl någonstans mellan 0,1 för investor och industrivärden, upp emot 0,6, så jag har till och med sett över 1. Det där är ofta en funktion av hur mycket kapital de har att förvalta, men förvaltningen där kommer ju att Investor har ju, tror jag, 94 anställda, hade de 2020. De här 94 anställda ska ju ha lön och kontor och tjänstebil och massa annat. Och de pengarna behöver ju tas någonstans ifrån. Och jag tänker då att vad vi ska göra nu är att bryta ner de här olika fördelarna. Och om vi tar den första, sprid riskerna. Så riskerna, här kan man ju liksom ofta prata om i form av då, till exempel koncentration eller diversifiering.
Ja.
Och koncentration handlar om att jag sätter alla pengarna i några fåtal bolag. Jag har en hög koncentration av mina pengar i enstaka investeringar. Och diversifiering är ju då att jag säger så här, jag vet inte vilket som kommer gå bra imorgon, så jag sprider ut mina pengar på många ägg. Så liksom jag har liksom många olika.
Men menar du många olika tillgångsslag och många olika?
Det kan det ju vara. Du kan ju diversifiera inom aktier, men sen kan du ju diversifiera mellan tillgångsslag, och du kan diversifiera mellan valutor och mellan länder.
Ja. Så man kan diversifiera på många sätt.
På många olika sätt, ja. Och då brukar det ju vara liksom argumenten för koncentration brukar ju vara så här, alla som är rikast i världen har gjort det genom koncentrerat innehav. Mm. Alltså Bill Gates i Microsoft, Warren Buffett i Berkshire Hathaway, Jeff Bezos i Amazon, etc. Så vill man bli...
Men det är deras egna bolag,
väl? Ja. Men å andra sidan brukar jag säga så att man hör ju inte det som vi brukar prata om, tysta vittnenas kyrkogård, alltså det som är survivorship bias, när det smäller. Nej. När man liksom hade alltid ett ägg och sen tappar man det ägget. versus att ha spridit ut det. Mm. Och jag tänkte att vi ska citera Warren Buffett, som jag tycker har en klok åsikt om det här.
Yeah.
Då har vi ett lite längre citat som jag tänker att vi bryter ner i två delar.
Okej, okay. Så här skriver han. I have two views on diversification. If you are a professional and have confidence, then I would advocate lots of concentration. For everyone else, it's not your game. If it's not your game, participate in total diversification.
Mm.
The economy will do fine over time. Make sure you don't buy at the wrong price or the wrong time. That's what most people should do. Buy a cheap index fund and slowly dollar cost average into it. If you try to be just a little bit smart, spending an hour a week investing, you're liable to be really dumb.
Mm. Så att då, om vi ska sammanfatta, liksom kommentera det, då säger han så här, han har två syner. Det ena är liksom vad han själv gör. Liksom att han har investerat i ett fåtal bolag, och sen som vi pratat om i tidigare avsnitt, så har majoriteten av vinsten har kommit från ett par riktigt lyckade investeringar. Eftersom han har haft ett par riktigt lyckade investeringar så har det gett en enorm avkastning. Sen har vi hela diskussionen, är det tur eller skicklighet att välja de här investeringarna? Och det är det vi kommer att återkomma till med Howard Marks avsnittet.
Ja.
Och då säger han så här, ja, men är man då proffs så ska man då ha mycket koncentration. Och här är ju liksom, som vi behöver inte återupprepa alla tidigare avsnitt, men även forskningen här säger att det är svårt för proffsen att slå index.
Ja, och proffsen är ju de som jobbar heltid.
Jobbar heltid, har ekonomiutbildning, har alla liksom forskningsresurser, alla verktyg etc. Och sen så säger han då, den andra synen är att okej, men ekonomin som helhet kommer att gå bra. Vi har det här mänskliga drivet med tillväxt, vi vill ha det bättre imorgon än vad vi har det idag. Därför kommer ekonomin gå bra. En indexfond som köper allt fångar ju rörelsen i hela ekonomin. Och det viktigaste då är inte att köpa vid fel tillfälle, att när det är som dyrast, utan dollar cost average into it. Och dollar cost average betyder spara regelbundet. Att om du har liksom 1000 eller 100 000 kronor, ja men spara x antal kronor varje månad liksom under en lång tidsperiod. För då får du ett genomsnitt. Ibland köper du dyrt och får färre andelar. Ibland köper du billigt och får många andelar.
Beroende på hur börsen har gått.
Ja. Men han säger så här, försöker man lägga en timme i veckan eller en timme om dagen, då tar du risken att vara dum i huvudet. För det räcker inte för att,
liksom, att, slå,
för att vara professional.
Ja,
och jag skulle argumentera att det inte ens handlar om liksom, tid, utan det handlar om till exempel detta som han Mark kommer prata om, second level thinking, eller att göra annorlunda mot vad andra gör. Så att det gäller liksom inte. Ja, vi återkommer
men har
till
inte,
det.
Men har inte bara Warren Buffett också sagt någonting sånt där, att man ska göra motsatsen till vad alla andra gör på börsen.
Jo. Så var girig när alla andra är rädda och var rädd när alla andra är giriga.
Ja.
Och just nu upplever jag till exempel att om jag ska göra min egen analys, som jag inte agerar på eftersom vi köper indexfonder, som det inte, man kommer ha mer än 50% fel när man gör analyser om framtiden, så upplever jag folk giriga. Börsen har gått upp, det har aldrig funnits så många Instagram-influencer som pratar om ekonomi, liksom börspaneler, alltså det är bara att titta på valfri nyhetssändning eller så här, finanstwitter.
De flesta nu menar att det går bra
på börsen. Och har tjänat pengar. Liksom. Mm. Men han fortsätter, här är det mest kända citatet då.
If it is your game, diversification doesn't make sense. It's crazy to put money into your 20th choice rather than your first choice. LeBron James analogy. If you have LeBron James on your team, don't take him out of the game just to make room for someone else. If you have a harem of 40 women, you never really get to know any of them well. Vad är det för gubbigt? Okej, men låt oss bryta ner vad han har sagt.
Jo,
han,
men LeBron James. Okay, LeBron James är en fantastisk, duktig basketspelare.
Ah, okej, det var basket. Jag tänkte att det kanske var så amerikansk fotboll.
Nej, basket. Och då säger han så här, om du får ha 6 eller 5 spelare på plan, varför ska du ta ut din bästa spelare och sätta in den som är på 20:e bäst? Då vill du behålla den som är bäst på plan. Sen skulle jag säga att analogin haltar lite, eftersom då behöver du veta att LeBron James är bäst. Och liksom så här, hur vet du att han kommer vara bäst de kommande matcherna? Sen har han väl rätt i liksom den där med harem-grejen. Men
om man har ett harem av 40 kvinnor eller 40 män,
ja,
så kommer man aldrig lära känna någon av dem
riktigt bra.
Riktigt bra, men har ju annat att göra också.
Ja.
Ja.
Så att detta är väl liksom de två liksom, men är, argumenten.
Men då menar han för att man har 40 bolag som man aldrig kommer att kunna ha.
Känna riktigt väl.
Ja, och det.
Och varför ska du sprida då? Liksom, och detta är ju liksom. Då
är det en chansning liksom på något vis, eller?
Nej,
eller vad menar han där?
Nej, tvärtom. Indexfonden här säger så här, okej, vi vet inte vilken av de här spelarna som kommer gå bäst, så vi har alla på plan. Det är liksom, vi har pengar i alla. Och det kommer ju inte gå, vi kommer kanske inte vinna lika många matcher som om vi bara hade de bästa spelarna på plan. Men å andra sidan så kommer inte det gå åt helvete om LeBron James bryter benet.
Nej, liksom. Utan det kommer ändå funka.
Ja, och då ska jag ändå veta liksom så här, hur lång tid tar det innan han kommer tillbaka. Liksom. Ja, jag tycker
det blir lite splittrat där. Men ändå på något vis, för han menar att det här med 40 bolag, det är att ha en indexfond och då.
Ja.
Ja, precis. Ja.
Ja.
Mm, okay.
Så om vi fortsätter. Liksom, där är ju viktigt att titta på det här med risk. Och här är det ju liksom så här, risk är ju väldigt klurigt. Eftersom till exempel vi pratar ofta om risk som svängningar eller avvikelse från index. Men då är det ett investmentbolag som heter Creades. Som till exempel där, jag tror det är Hagströmer om jag inte minns fel, som säger så här, vi ser inte risk som avvikelse från index utan som risken att innehaven minskar i värde. Det vill säga att om det svänger uppåt så spelar ju inte det, då är ju alla glada. Och de liksom ser inte det heller det som att det är dåligt att avvika från index, utan det som de säger är liksom så här, det är dåligt om vi förlorar pengar. Så det är ett annat perspektiv än vad man brukar prata om risk inom forskning eller inom indexfonder. Och då, de två största riskerna, det är det man pratar om systemisk, inte systematisk utan systemisk risk, det vill säga marknadsrisken som man inte kan diversifiera sig från, eftersom marknadsrisk är om hela marknaden sjunker. Okay?
Mm.
Sen finns det då som heter idiosynkratisk risk som är då bolagsrisk. Det vill säga så att jag har valt fel bolag, men den risken kan jag diversifiera bort genom att ha fler spelare, genom att ha fler aktier. Ja. Det vi kan vara överens om är ju att till exempel om man behöver minst 12 bolag, gärna mellan, egentligen skulle jag säga mellan 20 och 30, för att helt eliminera den idiosynkratiska risken, alltså bolagsrisken. Så att liksom och fonder, då pratade vi om i förra avsnittet, där brukar man sätta gränsen vid 16.
Mm.
Så även om många av de här investmentbolagen har flera underliggande innehav, det vill säga att ibland så hör jag argumentet så här, nej men köper du ett investmentbolag så har du spritt riskerna eftersom du har det i de innehaven som det investmentbolaget har. Så är det liksom en sanning med modifikation eftersom fördelningen i det här investmentbolaget kan vara väldigt skev. Att om vi tittar till exempel Paradox som är ett dataspels- eller datautgivningsbolag, består det är 60% av Spiltans, alltså investmentbolagets Spiltans innehav. 2018 så stod Zalando för 40% av Kinneviks innehav.
Vi har Kinnevik väl?
Ja.
Jag tror att jag handlar på Zalando.
Ja, men nu tror jag att Zalando har avknoppats mindre. Eller liksom noterats på den tyska börsen, om jag inte är helt.
Och då är det någon som har tagit ett beslut att de ska ha så mycket. Jag tycker det är jättemycket. Ja, jag blir helt så.
Men så kan det vara i olika bolag.
Men,
liksom.
Men någon har ju tyckt att det är värdefullt att ha det så.
Ja, för att de har varit så här, Zalando är LeBron James.
Ja.
Och då har vi, fortsätter vi ha liksom LeBron James på plan. Liksom, finns ingen anledning att sälja. Och det där är ju liksom klurigt, tycker jag. Jag säger liksom inte att det är rätt eller fel, det har liksom lite olika. Ska du ha hög avkastning så är det liksom sättet att göra det på. Men vi kan ju prata om exempel Ratos också som var fantastiskt i många år och sen liksom tappade supermycket.
Det får vi prata om sen.
Ja.
Varför det gick så,
ja.
Om vi vet.
Jag vet inte, men det tar vi.
Okay.
Sen pratar Fridell då, Marcus, om något som kallas för central risk.
Mm.
Att i vissa av de här bolagen så tar man ju lite en annan risk. Till exempel när Jan Stenbeck gick bort, som ägde liksom Kinnevik, så var det ganska länge osäkert vad som skulle hända med Kinnevik. Skulle Kristina Stenbeck klara av det, ta över?
Nu har hon gjort det med all den äran, liksom gjort det fantastiskt. Men det var ju ingen garanti att det skulle ske så. Mm. Vad händer till exempel med Berkshire Hathaway när Warren Buffett går bort? Liksom. Sen hade vi det som var sån här följetong i svensk media för många år sedan, som det dessutom har gjorts en ganska intressant dokumentär, den här maktkampen i industrivärlden, Handelsbanken,
yeah.
Där vi hade hans Sverker Martin Löf, eller vad han heter, Martin, ja, jag vet, minns inte ens vad han heter, men det var någon som du vet, så här, utnyttjade privatjet och dyra jakter och sånt där
I
Handelsbanken industri. Mm.
Ja, men detta minns jag, har ett svagt minne.
Ja, och det som var helt sjukt, du vet, så här, de förföljde varandra med spioner och liksom hotade med kidnappning. Ja. Och sen så var det, jag tror Fredrik Lundberg gick ju då segrande ur den maktkampen. Så sådana saker kan ju också ske, alltså liksom, i de här bolagen. Så att det är liksom, det är viktigt att sprida liksom riskerna. Och sen när någonting som jag också tänker är viktigt att titta på är att många av de här olika bolagen har väldigt olika viktning mot olika branscher. Så att där är det till exempel, Kinnevik har ju liksom gått från att vara liksom jordbruk, konfektyr och skog till att vara mycket media under 90-talet till nu, har svängt egentligen till att vara mycket inom tech.
Ja, de är lite mer samtids.
Ja, kan man uppleva till exempel Kinnevik, ja. Mm. Och sen så kan man liksom också kolla på att man kan dela upp de här investmentbolagen i då en sån här kvadrant med liksom så här, investerar de i små eller stora bolag, och sen är de då diversifierade eller de koncentrerade. Alltså har de liksom stora innehav i få bolag eller många innehav i små bolag. Och det är till exempel Investor är ju sånt, de har jättemånga bolag och nästan alla bolag de äger är större. Mm. Så de blir större diversifierade bolag. Sen har du till exempel då Kinnevik, stora bolag men koncentrerade innehav. Sen kan man ju då ha till exempel Bure eller Creades som investerar i små bolag med höga koncentrationer liksom och så vidare. Så detta är ganska intressant, så här, om man nu tycker att det är kul med investmentbolag, att liksom rita upp detta som en kvadrant. Liksom stora bolag, små bolag, koncentration eller diversifiering.
Och var man hittar de här
alltså vilka frysen, innehav? Ja, men innehaven står ju alltid på bolagens hemsida eller i den senaste årsredovisningen, för då måste de alltid rapportera. Så det är ganska intressant. Det som är liksom min reflektion på denna spridrisken, så nu är vi inte inne på Markus bok utan nu är vi inne på min reflektion. Det är så här, man får, alltså är jag ute efter diversifiering så får jag en bättre diversifiering i en indexfond eller en fondrobot för samma eller billigare avgift. Så att det upplever jag liksom så här att det är inte ett argument att köpa investmentbolag för jag vill ha en bra diversifiering. Ja, det är bättre än att köpa enskilda bolag om man jämför i aktievärlden. Men om vi tar in indexfonder och fondrobotar så är det ingen som kommer slå dem i diversifiering.
Nej.
Och sen som vi har varit inne på, varje avvikelse från index tar du en risk som du inte får betalt för. Så att det är ju liksom en risktagande. Och liksom högst enskild avkastning bör ju en koncentrerad portfölj ha om man lyckas. Men en högt koncentrerad portfölj kan ju också ge noll.
Ja.
Så att det är viktigt att liksom komma ihåg det här. Liksom skillnaden. Jag tar en högre risk och kan få en högre avkastning, men det kan också bli noll. Och en bred indexfond kommer aldrig bli noll.
Nej.
Vad tänker du?
Ja, jag tänker ju att vi är ju så färgade av våra index, globala indexfonder och innehav.
Mm.
Så att vi jämför ju allt med det, egentligen.
Ja.
Och det är väl okej. Okay. Det känns... Är det vår mall liksom, på något vis? Eller vad tänker du?
Jag skulle väl säga så att det är väl det som har mest stöd i forskningen.
Mm.
Tittar man på investmentbolag som vi kommer att analysera lite mer nu, så är det så att i perioder har detta varit mycket bättre, men i perioder har det varit sämre. Och sen investerar man då till exempel i Ratos, som vi gjorde. Vi förlorade ju massor av pengar på Ratos. Så att, sen kan man ju ha det tillsammans med andra bolag. Och som sagt, historiskt sett har det varit bra. Och jag ska inte sticka under stol med, alltså om någon vill investera i enskilda aktier, då är det bättre, påstår jag, med investmentbolagaktier än många andra utifrån ett liksom risk-reward perspektiv. För du har någon som fokuserar på förvaltning, skapa ägarvärde eller aktieägarvärde, sprida riskerna och köper.
Någon har gjort allt tankarbete innan du.
Ja, precis. Så köper du Investor så har du en spridning på 30 olika bolag i olika valutor i olika branscher. Mm. Så att på det sättet är det bättre än att köpa liksom i ett förhoppningsbolag. Ja. Sen är ju många av de här bolagen dessutom lönsamma. De är liksom försiktiga med belåning etc. Så att ja, det är som om det är väl liksom steget mellan aktier och fonder skulle jag säga, där hamnar investmentbolagen, och de har gjort det liksom bra historiskt. Om vi tar den andra fördelen då, substansrabatt.
Ja, egentligen.
Ja. Då kan man säga så här att ett investmentbolags balansräkning består då av tillgångar. En balansräkning består av tillgångar och skulder. Och tillgångar är ju då aktier i de underliggande bolagen plus det man har i kassan. Ja. Det är liksom det som är värdet i ett investmentbolag. Sen har man ju skulder, att man har till exempel lån från banker, man har liksom aktieägarnas pengar, man har liksom lån från räntefonder till exempel eller andra. Och då kan man ju säga så att tillgångarna minus skulderna blir ju substansvärdet.
Mm. Är med? Så att varför heter det substansvärde då?
Jo, för det är det som är substans, för där är inget annan substans i ett investmentbolag.
Nej.
Med, för de har ju liksom ingen egen verksamhet som vi sa sist. De har inga egna kunder, de har inga leverantörer, utan det de äger är ju aktierna. Så värdet av alla aktier minus värdet av alla skulder, det är ju liksom substansen.
Ja.
Och då kan man ju liksom säga så här att om vi tar ett exempel, om de har tillgångar för 10 000 kronor och en kassa, alltså de har aktier för 10 000 kronor och de har en kassa på 1000 kronor, det betyder att de har 11 000 i tillgångar. Har de sen liksom till exempel på skuldsidan lån för 5 000, så betyder ju det att substansvärdet kommer då vara, eller substansen i bolaget kommer vara 6 000 kronor. Och har de då 10 aktier, så 6 000 delat på 10 blir 600 kronor per aktie.
Ja.
Så det blir liksom substansvärdet. Och i en värld där det inte hade funnits spekulation i till exempel förvaltningsteamet om förväntningar om att Investor eller bolag kommer gå bra i framtiden, så skulle ju den, liksom värdet på aktien skulle ju vara samma som substansvärdet. Är du med?
Ja.
Ungefär så som det är en fond. Mm. I en fond så är det väldigt liten avvikelse mellan vad andelen i fonden kostar och summan av alla liksom aktier minus skulderna i fonden.
Mm.
Är du med?
Yes.
Så detta är då substans då värdet. Om vi då tittar så här, att ibland så tror ju marknaden alltså mycket på bolaget och man tror att de kommer fortsätta göra bra affärer, att de här bolagen kommer växa, så är man beredd att värdera upp investmentbolagets aktie eftersom antalet aktier i Kinnevik eller Investor är ju begränsat. Men, så då finns om efterfrågan är större än tillgången, så kommer priset öka.
Yeah.
Och om vi då säger att substansvärdet är 600 kronor men aktien handlas för 700 kronor, så betyder ju det att vi har en substanspremie på 100 kronor. Är du med? Att vi betalar 100 kronor mer för aktien än vad som egentligen är motiverat. Är du med?
Ja, precis. Men vänta, substansvärdet var ju...
Värdet på alla aktierna minus skulderna.
Men vem är det som sätter värdet där då? Är det inte marknaden?
Ja, beror ju på, alltså värdet på aktierna, på det är ju till exempel, om det är noterade aktier, så är det ju bara att kolla vad är aktiekursen i Ericsson eller SEB värd. Är det ett onoterat bolag, så gör ju ofta då till exempel Investor då värdering av det innehavet. Och då finns det ju olika sätt att värdera det på, vilket också är klurigt som vi kommer att prata om.
Ja, för sen så säger du att aktien handlas för 700.
Ja, fast substansvärdet är bara 600.
Ja, det blir sån krock för mig att jag förstår det inte riktigt.
Jo, men för att det är många som vill ha den här aktien.
Ja.
Och då säger jag så här, men jag vill ha den här aktien. Så jag vet att den är värd 600, men jag vill betala 650. För jag tror att jag kommer om 12 månader kunna sälja den för 700.
Ja, och det är väldigt momentant liksom. Det är...
Vadå?
Alltså för substansvärdet, det är någon som har satt så att ja, men aktien är värd
Ja, men substansvärdet, är det noterade bolag så ändras ju substansvärdet på daglig basis också. Substansvärdet är ju summan, värdet av alla tillgångarna som investmentbolaget äger. Mm. Det värdet kan ju också förändras varje dag.
Ja. Du verkar, ja, jag bara känner att det är något som jag inte förstår här. Det är förmodligen för att det är någon som har sagt att substansvärdet är det här. Det har ju bestämts på något vis ju.
Alltså det är summan.
Men du säger sen att aktien...
Ja, men
för aktien är inte alltihopa som man äger i det här bolaget. Utan det kan, är det
så
annat
jag tror att du blandar sakerna, Karin.
Ja.
Du har investmentbolag som är en låda. Ja. Lådan, innehållet i lådan är värderat till 600 kronor.
Ja.
Ja. Okej, okay. Sen är det någon förvaltare som sköter innehållet i lådan. Och när jag tittar på förvaltaren plus lådan så tänker jag så här, fan det där är en bra förvaltare. Den där lådan kommer över tid, jag kommer kunna sälja den lådan till någon för 700 kronor i framtiden. Då kan jag vara beredd att betala 650 kronor för lådan och dess innehåll, trots att värdet, vi just nu objektivt sett är överens om att värdet på lådan är bara 600 kronor. Och det är 600 kronor substansvärdet, 700 kronor är priset på aktien som inkluderar allt i lådan och förvaltaren, och premien är det jag betalar utöver värdet i lådan och premien, eller förvaltaren. Mm. I detta fallet, om jag betalar 700 kronor för lådan och förvaltaren och innehållet i lådan är bara värt 600, då har jag betalat en premie på 100 kronor.
Ja. Yeah.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Okay. Yeah.
Okay, makes sense.
It makes sense,
yeah. Sen kan någon annan komma och säga så här, men jag vill betala 701 kronor. Och så tittar vi i lådan och så är lådan värd 620 kronor, för plötsligt så gjorde Zalando en jättebra rapport.
Mm.
Är du med? Då har substanspremien minskat.
Ja, men då förstår jag nog att det är, ja, för det är två helt olika saker, ja.
Ja.
Substansvärdet och vad någon är beredd att betala för.
Ja. Mm. Ja, och skillnaden mellan vad någon är beredd att betala och värdet kallas premie om du betalar mer, eller rabatt om du betalar mindre.
Det kan jag förstå det.
Ja, vad bra. Ja. Så precis, så ibland så kan vi då ha motsatsen att värdet på lådan och förvaltaren är 600 kronor, men man är så här, nej men aktien, det har varit coronakrasch och någon, folk är bara så här, men jag bara vill betala 400.
Mm.
Då har jag en rabatt på 200 kronor. Liksom, då har jag en substansrabatt och en substanspremie. Är vi med på detta nu?
Men vilket är vanligast egentligen när det kommer till sådana här
historiskt,
bolag?
Historiskt sett, om vi tar då till exempel 28 augusti 2008, då hade Investor ett börsvärde på 95 miljarder, vilket då utslaget per aktie var 125 kronor.
Ja.
Okej, okay, så det var bara aktien, alltså lådan plus förvaltaren, var 125 kronor. Men
bolaget, när man tittade i lådan, så var det värde för ytterligare 45 miljarder. Med? Så i detta fallet var rabatten 30%. Mm. Med? Börsvärdet på Investor var 95 miljarder, men värdet på Investors alla tillgångar, så lådan minus skulder, var 140 miljarder. Mm. Så du köpte 140 miljarder i tillgång. Om någon hade köpt hela Investor för 95 miljarder, som var det som var dagspriset, så hade de fått tillgångar för 140 miljarder.
Ja.
De hade fått 30%. Ja, det hade varit en jättebra affär. Tittar vi på Industrivärden, Kinnevik, Lundbergs, så har de också haft ungefär 30% rabatt historiskt. Öresund, Melker Körling, Ratos har haft 20% rabatt. Och snittet mellan då för alla investmentbolag mellan 1973 och 2004 var ungefär 20%. Tittar man i Storbritannien på motsvarande bolag, så har snittrabatten varit ungefär 13%.
Så man... Men varför blir det en sån rabatt egentligen? Kan man ju fråga sig.
Det är många anledningar. Till exempel så säger man alltså likviditet. Det kan vara liksom också att bolagen kanske inte alltid tar rätt beslut för att maximera den korta avkastningen, eftersom till exempel Investor lär ju inte sälja Atlas Copco eller SEB eller några av sina kärninnehav oavsett vad som händer.
Ja, och det kan gå upp och ner i värde ju.
Ja, mm. och då kan man säga så här, men jag tar en högre risk för att köpa Investor, så lär ju inte de göra sig av med SEB även om de råkar ut för en skandal i Baltikum.
Mm.
Så ja, till exempel precis. Det är en anledning, likviditeten, att de kan inte avyttra alla de onoterade innehaven på en och samma gång. Till exempel. Så där finns, alltså, där finns, vi kommer gå igenom det, men där finns rätt mycket forskning och där finns ingen enskild faktor som säger att detta är anledningen, detta är vad det borde vara, utan tvärtom, vissa forskare säger att det borde ju inte finnas någon rabatt, utan det borde vara ett korrekt substansvärde och ett korrekt marknadsvärde. Men det är det
och
ju
att de skulle vara samma då?
Ja, eller liknande liksom.
Ja.
Men vi återkommer, jag kan inte alla anledningar i huvudet, men jag har dem nedskrivna. Mm. Och sen, detta ger en rätt intressant effekt. För detta ger ju då en utdelningshävstång. För att om du då äger investmentbolag för 100 kronor, men investmentbolaget äger, jag säger nu gör vi det enkelt för att det ska bli enkelt med matten, liksom där, du har 50% rabatt. Med? Så att du köper för 100 kronor, men de äger bolag värde för 200 kronor.
Ja.
Och sen blir det utdelning på 10%. Då kommer ju, alltså utdelning i de underliggande bolagen. Med? Då kommer ju Investor få, eller då bolaget få 20 kronor i utdelning.
Mm.
Med? Och säg att de delar ut hela den utdelningen till mig som äger av investmentbolaget. Då kommer jag ju få 20 kronor i utdelning på 100 kronor.
Ja.
Det är jättebra. Men om jag istället ägde de underliggande bolagen själv, det vill säga jag hade inte investmentbolaget.
Du hade
mellan,
inte lådan.
Nej,
nej,
då hade jag ju bara fått 10 kronor i utdelning.
Ja, precis. För att de underliggande
bolagen har ju 10% utdelning. Mm. Men så jag tar exemplet igen. Investmentbolaget köpte jag för 100 kronor,
mm,
men jag fick rabatt för att de ägde aktier för 200 kronor,
mm,
de underliggande bolagen. De underliggande bolagens utdelning det året är 10%, så då får Investor får då 20 kronor i utdelning. De 20 kronor delas ut till mig som ägare, alltså får jag 20 kronor. Om jag hade skippat investmentbolag och ägt de underliggande tillgångarna, alltså samma som investmentbolaget ägde, så hade jag ju bara fått 10%, för då är det som var utdelningen på de underliggande bolagen. Och då hade jag ju bara fått 10 kronor.
Ja, precis.
Så jag får hävstång på utdelningen om det finns rabatt i investmentbolaget.
Hur vet man att det finns rabatt?
Ja,
det vet man kanske inte.
Jo, men det får man ju kolla då. Vad är värdet på alla tillgångarna i investmentbolaget minus skulderna i det, dividerat med antalet aktier. Är ni med?
Var kollar man det då?
I bolagens årsredovisningar. Sen är det ju så att bolagen är så pass snälla att de redovisar substansvärdet ofta i samband med då, kvartalsrapporter. Och sen så finns det sajter som till exempel ibindex.se som redovisar de här rabatterna eller premierna.
Liksom, och då är det 4 gånger om året? Eller, när kommer de här årsredovisningarna? Det är bara en gång om året? Eller kommer det, är det kvartalsrapporterna också som
ja,
kommer?
Ofta så ger man värderingen i liksom kvartalsrapporterna. Och sen kan man ju försöka göra egna värderingar av innehållet. Alltså, om du vet vilka 10 bolag Investor äger så kan du ju räkna ut substansrabatten själv.
Men det blir det så att det är många som handlar då när det verkar som det är en substansrabatt?
Ja, historiskt sett har vi ju haft rabatter, så det har ju varit någonting som har talat väldigt mycket för bolagen. Men det är ju det vi ska prata om lite nu, att där finns ett bolag som heter Kvartil Fonder som har en fond som vi ska prata om lite mer i nästa avsnitt. Som heter då Kvartil Calculus Plus Investmentbolag som fokuserar på just det här med substanspremier och rabatter. Och då har de gjort en bild på, jag tror det är Latour 2019, alltså Latours, investmentbolaget Latours aktiekurs och dess substansrabatt.
Över tid.
Ja, över ett år. Mm. Det är då 2019, 12 månader. Och det intressanta är att man ser liksom hur aktiekursen ökar och substansrabatten liksom minskar. Och att där är liksom korrelation mellan de här två. Och den här aktiepriset eller substansvärdet, det förändras ju över tid. Jag tror att det är Kvartil också som har gjort sådana här animationer. Man kan titta på hur substansvärdet eller premienrabatten har förändrats mellan 2002 och 2020. Då, juni 2021. Och det är ganska intressant att se fram till typ 2016 så handlades nästan alla aktier med rabatt, medan nu handlas nästan alla aktier med premie. Jag tror att det bara är Investor som har typ 9% rabatt och Traction. Annars ligger alla liksom dyrare. Och när jag tittade då på ibindex.se så ser vi ju här när de har liksom en uppställning och av tror jag 12 eller 13 bolag så är det ju bara Investor och Nax och VNV Global som har en liten rabatt. Medan alla andra, till exempel det värsta är till exempel Havsfrun som verkar ha en premie på över 100%. Så du betalar liksom dubbelt så mycket mot vad innehaven är värda.
Premien uppstår ju när man har den här lådan med innehavet.
Ja.
Och förvaltar den.
Ja.
Och där innehavet är värderat
till 200
kronor. 200 kronor.
Men nej, 100 kronor. 100 kronor. Men någon är villig att betala 200 kronor. Då har du 100% premie.
Ja, men hur... Precis, det låter ju helt...
Ja, men det kan vara förväntningar om framtiden. Mm. Det kan vara liksom så att vi tror på de här bolagen. Eller så att, ofta är det ju så att man tror ju att det man kommer få mer betalt för det i framtiden. Alltså det är ju som vi har pratat om i det här avsnittet med Morgan Housel med Psychology of Money. Ingen är dum i huvudet.
Nej, alla gör det som de tror är rätt. Men då är det i alla fall en crowded trade.
Yeah.
Kan man, ja, jag förstår detta nu med crowded trade. Jag känner att jag...
Ja. Mm. Och tittar vi liksom på forskning, vad forskningen säger kring det med substansrabatt, så säger forskningen lite så här: givet att investmentbolagens innehav är korrekt prissatta betyder det att avvikelser från substansvärdet ej bör förekomma kontinuerligt i en effektiv marknad. Så att, och här blir det liksom klurigt, för här skiljer sig lite liksom Sverige åt från andra ställen. För att investmentbolag i den formen vi har haft i Sverige finns inte på så många andra ställen runt om i världen. Det närmaste man kommer är i USA något som kallas för closed end funds, det vill säga fonder som tar in en viss mängd pengar och sen tar de inte in mer pengar utan liksom handlar, köper bolag. Så att på det sättet kan man säga att där är vissa likheter, där är mer likheter än där är olikheter. Men det är ändå inte samma sak. Det är liksom mer liksom kusiner. Och tittar man på viss forskning, till exempel då Sagi, Stanton och Cherkes från 2009, så ifrågasätter de varför denna rabatt ens existerar. Och då säger liksom som en annan studie från Essen 1997 att avkastningskravet uppfylls ju inte vid rätt liksom substansvärde. Så att där finns liksom så här att man har sett andra studier då, sen från 1980, så har man sett att det är en korrelation mellan substansvärde och eller substansrabatt och överavkastning. Ja. Och det bästa var att om man kunde köpa ungefär vid 20-30% rabatt och sen sälja om rabatten sjönk till under 10-15%. Problemet är att sen gjordes det liksom så här 15 år senare, 99, eller då gjordes en studie som konstaterade att även premie leder till överavkastning.
Så att man förlorar inte på den då, nej, kanske.
Så att jag skulle säga så att forskningen är inte överens om vilka faktorer som spelar mest roll för den här rabatten. Att det är då den här likviditetsaspekten som jag var inne på, att till exempel vissa bolag är svåra för mig att köpa som privatperson, men det är enkelt att köpa investmentbolaget och sen gör investmentbolaget handeln i det där bolaget. Till exempel nu Kinnevik gick ut med att de köpte en dansk onoterad bank som heter Luna Bank. Jättesvårt för en privatperson att köpa in sig, ganska enkelt för Kinnevik. Där är förvaltningstransaktionskostnader, där är börshumöret som påverkar liksom, om folk är maniska, så jag ska ha det där.
No matter liksom what.
Ja. Irrationellt beteende, liksom fördelningen på de här noterade och onoterade innehaven. Sen kan det vara maktrelaterade motiv. Att Investor lär inte sälja SEB eller Atlas Copco oavsett. Liksom. Där kan vara svag historik, att det finns ingen historik på förvaltningsteamet eller investmentbolaget och då vill jag ha en rabatt jämfört med att jag köper det själv, bolagen. Där är en låg transparens, att jag ser ju inte alla innehaven, jag vet inte vad som pågår i bolagen, så att det kan också motivera en rabatt. Plus att liksom, som det var någon som skrev så här, påtvingad portföljmix, att jag kan liksom inte välja, utan bestämmer de sig för att ha Zalando till 40%, ja, då är det Zalando till 40% man får. Ja, så att där är väl liksom lite saker varför där borde finnas en rabatt. Så därför blir det ju svårt nu när det dessutom är en premie på nästan alla investmentbolagen. Bra. Så att här blir ju också, då, om vi repeterar lite skillnad mot en fond, så blir det så att priset på en andel i en fond ligger väldigt nära substansvärdet. Medan priset på en aktie i ett investmentbolag liksom återspeglar inte bara substansvärdet, utan den återspeglar även tillgången och efterfrågan på aktien. Alltså att förväntade framtida utvecklingen på aktien. Mm. Lite greater fool-teorin.
Mm-hmm. Att jag kommer inte ihåg den.
Nej, men att jag kan sälja detta till någon större idiot. Fool, ja. Framgent. Sen kan man ju också då säga att ägare till investmentbolag gillar ju oftast inte rabatten, utan man vill ju aktivt arbeta för att minska substansrabatten. Jag vet till exempel ett tillfälle jag pratade med Per Börjesson på Spiltan, och då hade ju Spiltan en ganska hög substansrabatt, och det var ju liksom inget han var jätteförtjust i, för att vad det de facto gör är ju att det minskar ju ägarnas förmögenhet, värde. Alltså så här, ja, men jag har egentligen 100 kronor, men de är bara värda 80.
Ja.
Så det vill man ju inte. Så att som ägare till ett investmentbolag vill man ju att företaget aktivt arbetar för att sänka substansrabatten.
Mm.
Så att där är ju liksom lite olika faktorer. Sen har vi ju pratat om utdelningsarbitraget. Det viktiga där när vi pratar om utdelningsarbitraget, det var ju att det är ju jättebra så länge du har rabatt, eller hur? Att om jag köper en aktie för 100 kronor som har tillgångar för 200 kronor, då har jag 50% rabatt, då får jag en större utdelning. Men om jag köper aktien för 100 kronor, men de bara har tillgångar för 50 kronor, alltså att jag betalar 50, eller liksom premie på 100%, så betyder det att om det underliggande bolaget gör 10% utdelning, så får jag bara 5 kronor jämfört med om jag hade ägt bolaget. Så att den här utdelningsarbitraget som många pratar som en stor fördel med investmentbolag, det förutsätter ju att jag får rabatt.
Ja.
Men får jag inte rabatt eller får utdelning, så blir det ju liksom åt andra hållet.
Mm.
Så att det är en sån grej.
Yeah.
Sen är det ju någonting som många pratar också om, så här, ja, men där finns liksom investmentbolag kan ta belåning. Att ja, de kan låna pengar. Liksom, så att du behöver inte låna pengar själv, utan investmentbolaget gör det. Men jag skulle väl säga till stor del att detta är en myt.
Men de lånar pengar för att kunna investera innehav, så det blir som en hävstång.
Ja. Men jag skulle säga att det är en liten myt, för när man tittar på liksom, många av investmentbolagens skuldsättningar. Nu har jag inte kollat på alla, utan jag kollade på Industrivärden. Så var det några av dem som hade högst skuldsättning, och det var typ 6% skuldsättning. Så att det är ju ingen jättehög hävstång att det skulle vara liksom någon markant skillnad. Sen kan man ju säga så att det är intressant för att de betalar mycket lägre ränta. Så de, jag tror Investor, om jag räknade rätt i Industrivärden, så betalar de 0,3% på det lånet. Så att på det sättet är det lönsamt, men att köpa investmentbolag för att uttryckligen, då får jag hävstång i min portfölj.
Det är skulle inte riktigt sant, men varför att det lånar så. De inte mer?
Ja, jag skulle väl säga att de gör det i perioder, men att nu är de kanske försiktiga. Liksom. Och sen kan det ibland vara att de underliggande bolagen är belånade till viss del.
Mm. Ja.
Men liksom.
Och då vill man inte ha mer.
Nej.
Egentligen.
Nej, så att jag skulle säga att det är så här seglivad myt om att investmentbolag har mycket belåning och att det är det som gör grejen. Sen är det en annan då fördel som vi pratar om, att ta rygg på proffsen. Och om man tittar då på antalet anställda, så till exempel då per årsredovisningarna 2020-12-31, som är den senaste årsredovisningen. Så till exempel Investor hade 94 anställda, Industrivärden 15, Bure 6, Svolder 5 anställda. Så att det är liksom de här teamen man tar rygg på. Och jag skulle väl säga så här att man sätter ju väldigt mycket tillit till det här teamet när man använder detta som en stor liksom fördel. För att jag upplever att vi har ju samma problem som alltid. Är det tur eller är det skicklighet? Och som vi har haft flera forskare i podden bara sa ju så här, om du tittar 5-10 år och du ser att du har ett bra resultat, då kanske det är en antydan om att det är skicklighet.
Mm.
Hur vet du att det är samma folk i de här teamen över de här tidsperioderna? Hur vet vi att de var att det var skicklighet? Liksom. Och någonting som jag tycker är en av de mest intressanta graferna är en som kallas för Buffetts alfa. Så att detta är någonting vi pratar om i avsnitt 187. Detta visar överavkastningen som Warren Buffett, som anses ju vara en av de bästa med sitt team, hur mycket han överpresterade mot ett amerikanskt index mellan 1981 och 2019. Och vad som är väldigt tydligt i den här grafen är ju att ju längre tid tillbaka, desto större var överprestationen mot index. Medan liksom ju närmare vi kommer i dagsläget, desto mindre har den här överavkastningen varit.
Ja, han är ju gammal nu.
Ja, det är ju inte en
sämre team.
Nej, jag skulle säga att
det är svårare bara.
Det är svårare. Det är det vi pratar om i avsnitt 187, Paradox of Skill.
Mm.
Att liksom den absoluta skickligheten bland alla aktörer är högre. Den relativa differensen mellan den som är bäst och den som är sämst är mindre.
Mm.
Indexfonderna har gjort det svårare att överprestera, för att då kan vi använda metaforen att vi är ett pokerbord. Om du inte vet liksom, efter en timme vem som är idioten vid bordet, så är det ju du. För att folk utnyttjar att du gör misstag, de utnyttjar att du är sämre. Men om jag då lämnar bordet, så betyder ju det att det blir inte enklare för de andra vid bordet att tjäna pengar. Det blir svårare. Så det tillgängliga, om vi ska prata forskningsspråk, det som är ointuitivt är att när folk investerar mer i indexfonder, då blir det färre aktörer som ska slåss om det tillgängliga alfat. Och eftersom de färre aktörerna tenderar vara de som är bäst, så blir det ju mindre misstag som man kan utnyttja hos de andra aktörerna. Alltså blir det svårare.
Ja.
Så att det är svårare att överprestera mot index idag än vad det var på 90-talet. Och detta stöds ju av Barras studier etc. också.
Mm.
Så att jag är liksom att ha något så argument så här, men det du tar rygg på ett team. Jag bara, Ja visst, men liksom så här, jag kan ju ta rygg på en indexfond också. Så att, ja, jag är inte. Och sen är det också så här.
Ja, man vet inte vem man får i teamet eller om det är hög omsättning i teamet.
Ja, och de tävlar whatever, ju liksom med andra, ja, liksom hela tiden. Och här, detta är ju från den här Lost Porn-tråden. Så det här är en bild från Avanza mellan då 1983 och 2021 på Ratos, som är ett sånt här investmentbolag. Och som jag har investerat pengar i. Så att här ser man alla tillfällen jag har köpt med blå punkt och alla tillfällen när jag har sålt med röd punkt. Och här kan man ju konstatera att Ratos var ju till exempel den stora stjärnan i Tobias Schildfarts bok Vägen till din första miljon. Eftersom han skrev ju detta i början av 2000-talet och då gick ju Ratos från 25 kronor till 125 på liksom 5 år. Femdubblades det i värde. Problemet är liksom så här att jag som många andra liksom fick ju upp ögonen för detta runt där 2008, 9, 10. Började köpa, lyckades träffa, fanta mig på toppen. Och sen var det liksom...
Förlåt, det är inte meningen att skratta åt dig. Först tänkte jag att du sa att det var något bra liksom. Men det var det ju inte.
Nej!
Nej. Vad trist.
Ja, men du ser ju själv. Alltså, du
ja, ja, så köpte du där på nedgång också, verkligen. Ja. Alltså, men tänkte att det skulle gå upp igen.
Ja.
Och det vet man ju aldrig.
Nej. Nej, alltså du kan ju garva så att du var ju med. Vi har ju varit tillsammans sedan 2003. Så
det
du
var
har
mina
varit
pengar med.
Det var mina pengar med.
Ja.
Är du med? Och då var det så här, då var det Arne Nilsson som var så här, du vet, mannen med guldbyxorna. Och sen efter det så bara gick det ut för.
Och men vem var Arne Nilsson?
VD:n för Ratos och sen blev han styrelseordförande.
Okej. Okay.
Och de hamnade helt ur fas. Så bara för att någonting har gått upp. Alltså hade vi bara tittat fram till 2005. Alltså det var ju liksom magiskt. Det var ju så här exponentiell utveckling rakt upp i himlen. Är du med? Och sen ser vi då 2010. Där det är liksom de senaste 11 åren har du mer eller mindre bara förlorat pengar på Ratos. Nu det senaste året har de gått från 25 till 50, men det är ändå fan långt ifrån 125 kronor där jag köpte det för.
Ja. Så, det kanske inte är värt att gå in på, men vad var det som hände där egentligen då?
Ja, men allt möjligt.
Var det bara att de hade
höga, ja, höga värderingar, de gick, rabatten minskade, de fick inte tag på lika bra bolag, skulle dela ut pengar, hade inte råd att dela ut pengar, tog lån för att dela ut pengar. Ja. Mm. Alltså så här, så att det är ingen sure thing.
Nej.
Och så här, nu kan man ju tycka att jag är en idiot, men bara liksom så här jämför mellan då till exempel 90, liksom Ratos mellan 1990 och 2005 och sen 2009 och framåt. Två helt olika aktiekurser. Så att jag tror att det är många där som, jag lärde mig läxan här. Så att detta var ju ändå relativt billig läxa, så kan man skratta åt mig. Hade jag haft pengarna i en indexfond så hade jag ju haft betydligt mer pengar.
Ja.
Så att här har ju den totalt underpresterat.
Och det är den gula linjen här.
Den gula linjen här, index liksom. Ja, så att och det är väl detta man lär sig när man varit i marknaden i många år, att nej, det finns liksom undantag till alla de här liksom reglerna. Så att om vi då tittar då att liksom där finns ju saker som talar för att då man ska ändå göra det här, till exempel att det är ägare ofta av kött och blod och det påstås vara bättre att liksom fysiska ägare är bättre än institutionella ägare, där det liksom en pensionsfond, med att en pensionsfond är inte kär i SEB eller så här, så de har liksom en helt annan grej.
Men det känns ju som jag kan ta det sen, men det känns som en dålig grej att det är ägare av kött.
Nej, tvärtom brukar det säga att det är bra för långsiktighet. Att de behöver inte vara så att nästa kvartal måste det leverera bra resultat, annars får vi utflöden ur fonden. Liksom, som kan hända med en fond som utvärderas på kvartalsbasis, mer eller mindre. Medan här, Investor, så här, vi har en 100-årig tidshorisont. Om SEB inte går bra nästa kvartal, alltså fuck it.
Men så kan ju någon som inte är en ägare av kött och blod också vara programmerad.
Absolut, men de har ju svar, eftersom de till exempel har ju då massa andra ägare som inte resonerar så. Mm. Eller pensionsfonder eller sånt. Problemet är att liksom, tittar man på olika studier så är det mer eller mindre liksom, beroende på vilken tidsperiod man väljer så kan man visa att det är bättre avkastning i investmentbolagen, fonder och index. Men det kan också ibland vara liksom, beroende tidsperiod visa att man har tagit 6 gånger högre risk för att få den högre avkastningen. Ibland är risken lägre. Så att jag skulle säga så här att ja, visst, man kan läsa en rapport eller en uppsats eller en studie och konstatera så här, ja, det är bättre riskjusterad avkastning, och sen läser man en annan som en annan tidsperiod och då är det inte det. Så att då är det inte så här out of sample, den klarar inte en out of sample jämförelse. Så att där finns liksom inget liksom statistiskt bevis för det där, tänker jag. Och sen om vi tar den sista frågan så här, är investmentbolag billigare än fonder? För det är också något som många säger så här, men jag köper investmentbolag för att då slipper jag betala den årliga förvaltningsavgiften till fonder. Vanligt argument. Tittar man på Industrivärden eller Investor så är kostar förvaltningen 0,1%. Det är lågt, det är superbra. Det är i paritet med de bästa indexfonderna. Men då ska man komma ihåg att det finns indexfonder som är gratis. Där finns indexfonder på till exempel en global indexfond på Avanza som har 0,11. Där finns många jättebra indexfonder på 0,2%. Så att det är inte liksom, det är inte en naturlag, och framförallt inte när vi börjar titta på de lite mindre investmentbolagen. Bure 0,29, Svolder 0,6. Creades legat mellan, historiskt mellan 0,7 och 1,1. Nu i senaste årsredovisningen var de uppe i 4,2.
Det är helt...
Jag fattar inte riktigt vad det var som hände. Där stod någon not, men jag fattade inte riktigt noten. Att de gjorde någon avsättning för någonting.
Jaja.
Om det var bonusar eller någonting annat. Så att, återigen, det finns inget som är svart eller vitt att säga att investmentbolag är billigare än fonder. För jag kan ta fram exempel på där det inte är så. Men återigen, i jämförelse med en dyrt aktivt förvaltad fond så är det bättre, svar ja. Men jag jämför ju inte med andra aktivt förvaltade fonder, utan jag jämför ju med indexfonder. Och då är det liksom inte så sant.
Nej.
Bra. Någonting som jag upplever, som jag personligen tycker är det största fördelen med investmentbolag, framförallt de som handlar med onoterade bolag, missar, eller så har jag missat det i Fridells bok, men detta är ju den anledningen till varför jag gillade, varför vi investerade till exempel i Storskogen, jättemycket pengar, och det är något som kallas för multipel arbitrage.
Jag berättar mer om det.
Ja, och då är det ju så här att de flesta bolag i Sverige är onoterade, det vill säga att de går inte att köpa på börsen, utan då behöver de liksom handlas på andra ställen. I bästa fall så finns de på en marknadsplats, alltså som Pepins eller alternativa marknaden. Men de flesta har inte det, utan ska du köpa aktier i ett onoterat bolag får du ofta gå till ägaren och säga, jag vill köpa dem, göra en A4-sida, en avräkningsnota, skriva på den, manuellt föra över pengar till säljarens hemsida.
Ja, det är
bank.
Mer mäckigt.
Ja. Och då värderas, liksom problemet med de här onoterade bolagen är då att hitta dem och sen få en möjlighet att investera i dem. Så det är den första svårigheten. Den andra svårigheten är ofta att få information om dem, eftersom där finns inga kvartalsrapporter. Bolagen kan räcka att de gör en årsredovisning och den behöver de inte informera om. Man kan använda mer eller mindre vilka liksom, olika trick i den som helst. Att till exempel, jag har varit med om onoterade bolag som till exempel har tillgångar uppförda till anskaffningsvärde. Till exempel fastighet. Jag jobbade i ett bolag, var nära ett bolag som hade bokförd fastigheter för 25 miljoner kronor i tillgångssidan. Men när vi värderade dem så var de värda över 40 miljoner. Mm. Så det var liksom 17 miljoner som inte syntes i balansräkningen. Så får ju inte ett börsbolag göra, utan ett börsbolag måste värdera till marknadsvärde. Då är det något som heter IFRS och den typen. Jättesvårt att värdera de här onoterade bolagen, för att det är skillnad på upplevt värde. Alltså den som har startat bolaget, drivit det,
har ju ofta en större förväntning om vad det är värt än vad till exempel det är bokfört till eller vad det verkliga värdet är. Mm. Så det är jättemycket problem med noterade och onoterade värden. Och till exempel Investor har ju till exempel ett bokfört värde på 65 miljarder hade 2017 på vissa tillgångar, men verkligt värde, för de redovisar båda siffrorna, det verkliga värdet var 109 miljarder. Är med? Så att där är liksom massa liksom problem med de här onoterade bolagen. Men då uppstår ju då en effekt här, blir att när man köper ett sånt här onoterat bolag, eftersom det är så här många problem, så vill man sällan betala mer än kanske 4-8 gånger årsvinsten. Mm. Så man säger till exempel så här, men detta bolaget tjänar 1 miljon kronor. Jag är beredd att betala en multipel 5, så att då är detta bolaget värt 5 miljoner.
Vem är det nu som handlar här? Är det...
Vem som helst. Vem som helst. Så du och jag hade kunnat gå och köpa ett onoterat bolag, hitta till exempel en kompisbolag och så säger så här, du gör 1 miljon i vinst, vi betalar dig 5 miljoner kronor för att köpa alla aktierna i detta bolaget. Och sen så räknar vi hem att om 5 år så har vi fått tillbaka 5 miljoner, då är vi plus minus 0 på den affären och alla framtida vinster är en bonus.
Mm.
Och detta gör ju vissa investmentbolag, gör ju den här typen av affär. De hittar till exempel ett väldigt lönsamt bolag någonstans i Norrland där ägaren vill sluta och så säger de så här, vi köper ditt bolag för 5 gånger årsvinsten. Mm. Är ni med?
Mm.
Vad som händer sen är att om detta bolaget som köper är börsnoterat eller också är onoterat, så kan det lätt vara värt 8-12 gånger vinsten. För då säger man så här, ja men detta är inte ett plåtbolag i Norrland, detta är en koncern av 10 plåtbolag i hela liksom mellersta Sverige. Är med? Och då är risken lägre i att köpa investmentbolaget som äger 10 plåtverkstäder.
Ja.
Mm. Är du med? För att om ett inte går bra så kommer något annat gå bättre, och så har jag liksom en lägre risk, så att det motiverar en högre värdering. Nu förenklar jag väldigt mycket, men det är liksom grundtanken. Så det betyder att liksom investmentbolaget då som investerar i de här onoterade bolagen får en högre värdering på det innehavet. Och vi hade ett avsnitt med vdn från Infrea,
ja,
där han pratade om det här, där han sa så här lite krasst, att jag har en 100-lapp i min plånbok som investmentbolag är mer värd än en 100-lapp i din plånbok som investerare, eftersom jag kan kombinera ihop dem och sen kan jag gå till andra och då kommer de tycka att det är mindre risk med mig och då är de villiga att betala mer.
Ja.
Och sen i det tredje steget, om då, det är avsnitt 77 för övrigt, det. Om då dessutom det här bolaget, investmentbolaget är noterat, då är det ju ännu lägre risk. För att då kan jag köpa och sälja aktierna på dagsbasis, plus att där är höga rapporteringskrav, där är väldigt mycket regleringar. Och då kan det lätt vara värt 12-20 gånger årsvinsten. Och där finns investmentbolag idag eller så här industrigrupper som är värda uppemot 35 gånger årsvinsten.
Och det är alla de här effekterna på vad han kallas
arbitraget kommer är ju att om ett bolag till exempel gör 20 miljoner, 100 miljoner, 10 miljoner i vinst. För exempel, det blir enkelt räknat, 10 miljoner. Så säljaren i det plåtbolaget får då, de gör 10 miljoner vinst, han får 50 miljoner. Gör en jättefin affär. Är ni med? Så det är värderat till 50 miljoner där. Men när investmentbolaget har köpt det, i samma stund de har köpt det för 50 miljoner, så blir det värt 80 miljoner.
Mm.
Ingenting har hänt med bolaget, det är samma bolag, men på grund av multipeln, så de 10 miljonerna kommer ju nu i vinst till investmentbolaget.
Mm.
Och de värderas på 8 gånger årsvinsten. Så plötsligt har det skett en värdeförädling på 30 miljoner. Är dessutom det här investmentbolaget sen att det går och blir börsnoterat, ja då är de 10 miljonerna i vinst från det underliggande bolaget värda 120 miljoner i värde. Så plötsligt har någonting gått från 50 miljoner i värde till 120 miljoner i värde utan att egentligen någonting har hänt.
Mm.
Och detta är ju då ett multipelarbitrage. Man köper någonting på ett ställe, flyttar det till ett annat och får mer betalt.
Det är det som är lite definitionen på arbitrage. Detta borde inte vara rimligt eller möjligt.
Men det, men för detta, det händer detta ju sker. I våra hjärnor, detta, den här värderingen och uppvärderingen.
Ja, och detta sker hela tiden. Liksom. Så att på många sätt så liksom, det är många som jobbar med de här effekterna. Till exempel små bolag eller liksom investerare som går ihop, sen köper de 10 bolag för de här 5 multiplarna, säljer det till ett VC-bolag, ett riskkapitalbolag för 10 gånger fördubbla multiplen, och sen tar VC-bolaget och börsnoterar det eller liksom säljer det till ett börsnoterat alltså, bolag.
Att man gör affärer på det viset, ja. Att man,
ja, och så tjänar
typ renoverar. Man nej, det är inte riktigt samma.
Nej, man nej, gör ingen förädling.
Nej, man gör ingen som, förädling ens, nej.
Ja. Men, sen är det vissa bolag som gör en förädling.
Mm.
Att de säger så här, men nu har vi 10 bolag med 10 plåtverkstäder. Och vi vill ofta ha kvar ägarna på något sätt. Så nu gör vi så här, vet ni vad gubbar? Nu får ni 10 sitta i varandras styrelser. Och då kan ju de så säga, ah, har ni gjort på detta sättet? Vi gjorde så här. Och så kan det förbättras. Eller de kan gå ihop och nu har de råd att köpa den där 11:e plåtverkstaden som de aldrig har råd att köpa innan. Så att ja, visst, det sker en viss förädling, men den är inte så stor att det motiverar de här liksom hoppen i värderingen.
Nej, men de här hoppen, de är ju något som är liksom förväntningar på värde eller ja. Att liksom det är mindre risk att äga detta, så därför så ja. Värderas det högre. Det måste ja. Ju vara så att det är bara i våra huvuden som...
Nej, men där är ju viss substans i det. Liksom. Men det blir ju liksom en annan spekulation som efterfrågan blir ju större. Det är ju ingen, det är få som vill åka till liksom något Habo Jung någonstans och köpa en liten plåtverkstad. Men att köpa en koncern av plåtverkstäder via Avanza, ja, det kan jag göra.
Det kan man göra, ja.
Så att det är inte orimligt. Det jag väger lite mot är att marknaden här inte är effektiv, att det övervärderas. Att det är ett väldigt stort hopp från 5 gånger pengarna till 35 gånger pengarna.
Mm.
Liksom. Mm. Men det är ju detta som till exempel, apropå Patreon, vi var ju ett gäng i Patreon som då förra året gick ihop och köpte in oss i ett investmentbolag som gör precis det här. Och den värdeutvecklingen har ju varit fantastisk just på grund av den anledningen.
Mm.
Och här är ju också det som jag brukar säga, att så här, allt som händer är en träning för något som kommer ska. Hade vi inte gjort avsnitt 77, hade vi inte liksom sett våra kompisar göra den här typen av affärer, så hade jag ju inte fattat den typen av affär när den möjligheten kom.
Nej.
Eller fattat den här typen. Så att jag kan ju på det sättet gilla liksom de investmentbolagen som investerar i onoterade innehav, till exempel som Kinnevik eller Creades eller de här andra som har vissa onoterade innehav. För det ger mig en annan exponering. Och sen är det ofta de här små bolagen har ofta en möjlighet att växa snabbare, och då blir det liksom en effekt på effekt. Så att detta upplever alltså jag personligen, förutom det här med utdelningsarbitraget, alltså om där är rabatt, så upplever jag ju att detta är ju den största fördelen med investmentbolag, att de kan agera på en annan marknad. Sen ska man ju säga då att till exempel, som vi kommer prata om i nästa avsnitt, att Daniel Nilsson på forumet pratar väldigt mycket om att ja, men de här investmentbolagen korrelerar väldigt mycket med de onoterade, alltså med småbolagen, så att man behöver inte alltid ta den liksom risken.
Nej.
Jag tänkte att nu har vi pratat i 1,5 timme, så att jag tänkte inte att vi skulle ta så himla mycket mer.
Nej.
Utan jag tänkte att vi rundar av, och nästa avsnitt, del 3, kommer ju då handla om liksom mer analys av själva investeringen via fonderna. Vad kan man förvänta sig om det utvecklas i framtiden som det har gjort historiskt? Hur sätter man ihop en portfölj? Vilka är bolagen? Och sen så tänker jag att du som lyssnar eller tittar får jättegärna komma med frågor till del 4 som kommer då om, vad blir det, två veckor.
Yep.
Så kan vi liksom svara på lite frågor och kanske ställa dem vidare.
Kolla upp svaren också.
Ja, precis.
Det kommer säkert att behövas.
Ja.
Ja.
Ja, men ett stort tack för att du hänger med oss, och så hoppas jag att vi ses antingen på forumet eller på Patreon.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.